Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Varmt välkommen ska du vara till Knatteplockpodden. Detta är en podd om mat, barn och föräldraskap. I podden bjuder jag in härliga gäster som delar sina perspektiv och kunskaper inom dessa spännande ämnen. Men innan vi drar igång med dagens avsnitt så vill jag faktiskt välkomna min man Sebastian här i poddstudion.
Ja, hallå.
Hej.
Hej. Hej älskling.
Jag tycker att du ville gästspela lite här i podden.
Ja, jag vet ju faktiskt inte vad du har för något i görningen, så det ska bli spännande att se vad du har att berätta för mig.
Ja, modigt av dig sätter det här. Mm. Men du vet ju att podden är ju sponsrad av Libro.
Mm, de känner jag igen.
Mm. Och därför skulle jag vilja prata om en väldigt viktig sak. Mm. Vad tror du att det kan vara?
Ja, jag antar att det gör det med bajs eller kiss kanske.
Ja, men du är nära. Vi ska prata om ryggbajs.
Oh.
Ja. Mm. Vad känner du inför det?
Ja, jag har väl några otrevligare minnen kring ämnet. Men ja, det är väl lite så det är med de små barnen.
Ja, jag kommer ihåg när Bonnie var bebis. Och speciellt när man var ute någonstans och det blev ryggbajs. Mm. Jag hade alltid med mig ombytet till henne, men inte till mig själv. Vilket var big mistake.
Klassiskt.
Ja. Men vet du att det finns en lösning på det här nu med ryggbajs?
Nej, men jag är nyfiken på att höra mer.
Ja, men Libro har tagit fram en ny funktion i deras touchblöja för de allra minsta.
Mm.
Och den ska alltså fånga ryggbajset.
Mm-hmm, så alltså no more ryggbajs alltså.
Exakt.
Ja, maxat.
Det är en så kallad capture pocket.
Mm, den låter bra. Det låter som en bra pocket.
Ja. Bara namnet låter ju coolt.
Mm.
Men det här är en fantastisk uppfinning enligt mig.
Mm.
Kommer absolut användas om vi i framtiden får en till bebis.
Blir det till barn så blir det mycket mer capture pocket.
Exakt. Mm. Bra. Ja, men om du lyssnar på det här och du har en liten bebis som gärna ryggbajsar helt enkelt, så är detta blöjan för er.
Mm.
Tack Libro för att ni sponsrar podden.
Jag minns också att jag såg att det fanns barnmat för 4 månaders bebisar som innehöll spenat.
Mm.
Och jag tänkte, va? Men det tror jag inte finns i Sverige.
Nej. I detta avsnitt har jag bjudit in föräldracoachen och författaren Maria Båda. Hon har en examen i socialantropologi och har sedan 2009 skrivit om föräldraskap ur ett kulturellt och historiskt perspektiv. Maria har skrivit hela 4 böcker. Den senaste, Känn ditt barn, släppte hon i höstas tillsammans med Tyrkan Karaman. Det är en modern och varm föräldrabok som riktar sig till både blivande och nyblivna föräldrar. Verkligen ett tips att läsa den. Jag och Maria hade ett väldigt intressant samtal om barn och mat. Främst ur ett kulturellt perspektiv. Vad äter barn i andra länder till exempel? Är det verkligen så svart och vitt med barnmat? Måste vi ge barngröt till våra barn? Eller välling? Finns det ett så kallat smakfönster? Detta och mycket mer pratade vi om. Jag hoppas att ni gillar det lika mycket som jag gillade att prata med Maria. Här kommer avsnittet. Hej Maria!
Hej!
Hej! Hur mår du?
Jag mår bra, tack.
Ja. Härligt.
Ja.
Mm. Vad kul att du vill vara med i podden.
Mm, jätteroligt att få vara med. Mat är ju ett stort intresse jag har, så att det är väldigt, väldigt fint att få vara med.
Ja, ja, men jättekul. Det är många följare som faktiskt har önskat att du ska vara en gäst. Så att du är efterlängtad.
Åh, vad kul. Vad roligt. Fint att höra.
Ja. Men för de som inte känner till dig, vill du berätta lite mer om dig? Vem är du?
Ja, jag heter som sagt Maria och jag har skrivit om föräldraskap i över 13 år nu. I början så var det i en blogg och sen så nu på Instagram sen många år tillbaka. Och där jag skriver om föräldraskap i olika kulturer. Antropologiska perspektiv på föräldraskap, historiska perspektiv på föräldraskap. Och jag har lite föreläsningar, skrivit 4 böcker och min senaste bok är Känn ditt barn.
Kul, spännande.
Så jag har skrivit tillsammans med en person, ska jag säga, tillsammans med Tyrkan Karaman, så att jag inte glömmer.
Ja. Ja, men det är bra. Den boken släpptes nyligen, va? I oktober
eller
något sånt där? Den
släpptes nyligen, i oktober, precis.
Hur har det varit? Vad har folk sagt om den och sådär?
Ja, vi har fått jättepositiv feedback. Det har varit jättefint. Och tanken är ju att det ska vara en bok för de första åren. Men den är ju också kryddad med massa liksom, kulturella perspektiv och så. Så att jag tror ju att det är också en bok som är intressant för andra. För folk som kanske har lite större barn också. Som vill förstå, jaha, varför gör vi så? Varför har vi gjort så? Och sådär. Så att, det har varit jättefin feedback, jag är väldigt glad.
Vad kul, grattis till
tack
det.
Tack så mycket, tack.
Jag älskar ditt konto, jag tycker det är verkligen en frisk fläkt och en väldigt så här bra utbildande plattform, fast ändå på ett lustfyllt sätt på något sätt. Kring det här med andra kulturer och andra perspektiv. Det är så lätt att bli insnöad i ens egna bubbla här i Sverige.
Ja, men precis, ja, det tycker jag också är väldigt viktigt liksom, att se att saker och ting kan göras på så många olika sätt. Och det var ju det som var motivationen när jag började skriva om det. För då bodde jag ju i Norge och fick höra en del saker där. Och så här ska man göra och så och så. Och sen så jämförde jag det med vad mina kompisar i Sverige sa. I Norge hade vi till exempel inte gröt, det kan vi prata om. Eller inte välling, det kan vi prata om lite senare kanske.
Absolut.
Men och då var det så här, jaha, men välling, det anses ju vara livsviktigt i Sverige. Och, men det har vi inte i Norge, vad gör vi då liksom? Och det var liksom så som jag började jämföra. Jag minns också att jag såg att det fanns barnmat för 4 månaders bebisar som innehöll spenat.
Ja,
och jag tänkte, va? Men det där, det tror jag inte finns i Sverige.
Nej.
Så det var liksom väldigt mycket sånt som gjorde att jag började ifrågasätta vad som egentligen är kulturella normer och vad som faktiskt är liksom, ja, fakta, eller vad man ska säga.
Jag tycker det här är otroligt spännande, verkligen. Alltså, just också eftersom att det här med barn och mat, det kan vara så svart och vitt. Att det finns verkligen ett rätt och fel i många ögon. Men när man kollar då på liksom normer och regler i Sverige och sen så kollar man i andra kulturer, så är det något helt annat. Och då undrar man hur mycket rätt och fel det faktiskt finns egentligen.
Verkligen. Det är jättespännande, tycker jag också.
Ja, men det här är ett otroligt spännande och intressant ämne vi ska prata om idag. Men jag skulle vilja backa bandet lite och prata lite om mat generellt. För mat kan ju vara så himla mycket olika saker och olika för olika personer också. Hur ser du på mat generellt sett?
Ja, så jag tänker ju att mat för det första ju är ett fysiologiskt behov. Vi äter för att vi måste, vi äter för att överleva. Men sen är ju mat så mycket mer än det. Dels är det en sensorisk upplevelse, vi äter med våra sinnen, vi upplever maten. Och så är maten också upplevelser, det är minnen, det är känslor och det är kultur. Och det gör ju att det finns så många aspekter på mat och att det är så många liksom, det är så mycket man kan prata om när det gäller mat. Men just det här med att det är känslor tycker jag är väldigt viktigt att tänka på, i synnerhet när det gäller matintroduktionen för barn.
Och de här känslorna känns som att man själv har ju med sig sin relation och sina känslor kring mat från barndomen mycket.
Mm, verkligen.
Så tänker jag på många maträtter eller så. Har man ju mycket känslor kring till exempel.
Precis, precis. Och det är ju verkligen så att den mat som man har positiva upplevelser till, den mat tycker man ju är god. Alltså, jag minns bara en sån sak som att äta ägg hemma hos min mormor och morfar. Det var så himla gott, för att hemma tyckte jag inte om det. Men hos dem så var det så här, vi åt frukost tillsammans när jag sov över hos dem. Och de var glada och mysiga, de kokte lite ägg och så här. Och det var liksom så himla... Det var så mysigt, så att varje gång som jag äter ägg nu, så här, löskokt ägg, så tänker jag på morfar och så blir jag glad. Så tycker jag, åh, det är så gott liksom.
Mm.
Fast egentligen tycker jag inte att det är så fantastiskt gott. Mm. Så att det är liksom mycket sådana upplevelser som jag tror att vi kopplar. Och om man tänker på liksom, ja, man tänker på liksom den första mackan efter förlossningen till exempel.
Ja, underbart.
Man brukar, saften som man fick då. Liksom, man tänker att det är liksom, gud vad gott. Eller man tänker på någonting som man åt när man var ute och backpackade. Och det var liksom spännande. Man var i något spännande land. Och man var glad och så här. Alla sådana minnen som man har. Eller hur? Eller julmaten, mormors köttbullar eller vad det nu kan vara. Har vi så positiva minnen till och minns vi som något så oerhört gott. Fast egentligen är det kanske inte det absolut goda som vi vet. Men det är liksom minnena, eller hur?
Men det är därför också jag tror att det kan vara så olika mellan olika kulturer. Att i Sverige så har vi så mycket känslor kring vissa maträtter som kanske inte egentligen är så himla fantastiska. Jämfört, så här, som andra kulturer kanske inte ser som jättegoda. För att de har inte samma känslor kopplat till det. Eller samma kultur.
Och så är det ju med alla kulturer. Alltså jag kommer själv från Latinamerika och jag måste ärligt säga att jag tycker inte att latinamerikansk mat är den goda världen. Jag tycker till exempel att thai-mat eller indisk mat är ju så mycket godare. Men det är ändå något speciellt för mig att äta latinamerikansk mat, eller hur?
Det är, ja, det kan jag förstå.
Det är så mycket känslor kopplade till det. Så att det är verkligen så, och det förklarar ju verkligen varför mat, alltså varför barn i andra delar av världen äter sån mat som vi tänker att våra barn aldrig någonsin skulle äta, som men till exempel en glass gjord av sälfett eller liksom valspäck eller, alltså sånt finns ju och barn älskar det i de kulturerna där det finns.
Ja, för de är uppvuxna med det och liksom har hela det bagaget med sig, med alla känslor, upplevelser och situationer de har fått det.
Ja, precis, precis. Också för att de har känt de här smakerna redan när de låg i magen.
Ja, just det. Det är också en aspekt.
Så det är ju så liksom att barn börjar uppleva smaker redan när de ligger i magen, och när de kommer ut så har de redan fötts in i en matkultur. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Att det kan vara svårt att vara en person som till exempel absolut inte äter grönsaker. Som kanske bara äter, vad vet jag, men kyckling och chips liksom. Och sen så får man ett barn, så tänker man, jag vill att mitt barn ska äta grönsaker, för det har jag aldrig gjort. Och då kan det vara ganska svårt. Dels för att man själv inte har positiva känslor till det, och dels för att barnet inte har upplevt de här kanske bittra smakerna som en del grönsaker har från magen.
Ja, för det är ju både smaker i fostervattnet väl, och även sen när man börjar amma, att vissa smaker går över till,
precis,
bröstmjölken.
Exakt.
Och jag tänkte på det när jag var gravid med Bonnie, eller min dotter, att jag åt så jäkla mycket morötter. Hon kommer komma ut som en morot, och hon kommer gilla morötter. Men än så länge har jag inte sett någon så här överdriven sådär tendens att hon älskar morötter. Men det var något jag tänkte på då, hur mycket det faktiskt påverkar. Men det är väldigt intressant faktiskt.
Verkligen. Hon kom inte ut orange då.
Nej, hon gjorde faktiskt inte.
Men undrar om det påverkar.
Jag vet
väldigt,
inte.
Väldigt mycket.
Ja, men jag såg ingenting på mig själv i alla fall. Jag vet att man själv också kan få lite förändringar i hyn. Ja, jag var ingenting jag märkte i alla fall. Ja. Men jag skulle vilja prata lite om det här med andra kulturer och att det faktiskt finns väldigt stora skillnader från hur det ser ut i Sverige och bara i grannlandet Norge och också såklart utanför Europa och så vidare. Vad är de största skillnaderna har du märkt när du har gjort din research och dina efterforskningar?
Mm. Ja, det är ju det att välling är otroligt viktigt i Sverige, men att det inte finns i andra kulturer. Inte ens i våra grannländer, kanske lite i Finland. Men det finns inte i Norge och det finns inte i Danmark. Och det är en väldigt stor skillnad, för att här så tänker vi att det är så livsviktigt. Men det är ganska unikt för Sverige.
Och även den köpta barngröten också då? Eller finns det?
Ja, barngröt finns i Norge, vet jag. Det finns säkert i Danmark också. Gröt är också en väldigt stor del av liksom norsk eller skandinavisk kultur. Liksom. Så att det finns faktiskt. Och där finns också den tron hos många föräldrar att barnet måste ha köpt barngröt därför att den är berikad med järn, eller hur? Men det finns också många andra sätt att ge järn på. Och i Norge så brukar man i alla fall få rekommendationen att barn ska äta grovt bröd med leverpastej. I princip från det att de börjar äta. Och jag vet att när min son var 8 månader gammal, vi bodde i Norge då. Så sa de ju på BVC där att han måste äta var en eller till och med 2 mackor med grovt bröd med leverpastej. Och jag tänkte, han har ju bara precis börjat, han ammade ju fortfarande jättemycket, han har bara precis börjat med små matportioner. Alltså vid 8 månaders ålder åt han
Nej,
knappt.
Herregud, 2 mackor det blir lite, det kan vara svårt i den åldern.
Precis, och jag tänkte, gud, det går inte. Så att ja, det är väldigt stor skillnad. Men jag vet att jag har läst finska rekommendationer och norska och danska rekommendationer, och där nämns ju inte välling, utan där nämns till exempel just leverpastej, torkade aprikoser, grovt bröd, sånt.
Jag tycker att det är väldigt intressant det där med att i Sverige så rekommenderar ju Livsmedelsverket barngröt, köpt barngröt. Och i BVC också då såklart. Och det är nästan ett litet måste ibland från BVC att man ger köpt barngröt. Och det är inget fel med köpt barngröt, det är inte det jag menar. Men ibland så kan jag känna att många känner sig pressade att ge det. Att det är ett måste i barnets kost. Och det är som du säger, det finns ju så mycket annat som man kan ge. Som också ger järn. Att det är ju inte just barngröten som är det viktiga, utan det är järnet i sådana fall som är det viktiga.
Mm. Ja, precis.
Min dotter har till exempel aldrig gillat gröt, så att jag har ju behövt hitta andra sätt. Och jag vet att det är många som har det likadant och då känner lite dåligt samvete att de inte kan ge gröten.
Precis.
Men det behöver man inte ha då. Det är ju det. Så länge man ger andra saker, till exempel leverpastej.
Exakt, exakt.
Så får man in järnet ändå.
Ja, det är ju det som är det jobbiga med sådana rekommendationer, att de riskerar att göra föräldrar väldigt stressade när barnen inte äter. Jag har aldrig ens försökt ge mitt barn gröt faktiskt. Utan han fick direkt liksom annan mat. Och ammade mycket. Och, så. Och sen vad vi inte heller får glömma är ju det här med att om man låter, alltså när barnet är fött, om man låter moderkakan sitta kvar lite. Om man inte klipper navelsträngen direkt så får ju barnet i sig väldigt mycket järn där som räcker väldigt länge.
Mm. Det som kallas för sen av navling.
Precis, precis.
Ja, det är ju också ett intressant ämne. Rutinerna där. Men vad skulle du säga att vi skulle kunna lära oss från andra kulturer? Har du tagit med dig någonting specifikt när du har bott utomlands eller läst på?
Alltså det är väl mer att det inte finns så mycket måsten, tänker jag. Att man i andra kulturer, i alla fall utanför Skandinavien, så är det ju väldigt vanligt att barn helt enkelt äter den mat som föräldrarna äter. Här så har vi kanske lite mer en sån idé om att barnmat är en sak och vuxenmat är någonting annat. Och att barn kanske inte riktigt klarar av att äta väldigt speciella smaker eller så. Men i andra kulturer så får ju barn precis den mat som de vuxna får, bara i en lite mildare variant. Att man kanske har liksom spett ut den lite grann eller blandat ut den med lite ris eller någonting för att den ska vara lite mildare. Men att barn absolut klarar av att äta speciella smaker, starka smaker. Det behöver inte vara stark chili, men att det kan vara välkryddat. Liksom. Det klarar de absolut av.
Ja, det tycker jag är jätteviktig poäng. För det är, jag får ofta frågan om vilka kryddor kan jag använda till min bebis och så vidare. Jag brukar alltid säga att du kan använda vad som helst förutom du vill inte hälla i hela saltkaret i maten. Om du saltar en krydda på riktigt. Men annars så kan man ju ge vad som helst egentligen.
Absolut, absolut. Det kan man göra.
Det gör ju livet lite enklare också att slippa stå och laga två maträtter alltid.
Precis. Och jag menar att barnen direkt får lära sig att äta familjens mat. Det är så viktigt.
Absolut.
För att det ska känna, också för att det ska liksom känna sin tillhörighet i familjen och känna liksom att det är en del av familjekulturen.
Ja, precis. Du sa nog förut tror jag att man föds in i en matkultur hemma. Det är viktigt det där med vad man ger från början och liksom, om man vill att barnet ska uppskatta den typen av mat man brukar servera hemma, så är det ju bra att börja med det ganska tidigt så att inte barnet vänjer sig med något annat än vad man vill äta sen, så att säga.
Precis, precis.
Men har du några exempel på, du nämnde spenat i barnmat för 4 månaders, är det något annat som har förvånat dig när du har varit utomlands eller liknande?
Ja, men att i Frankrike så kan barn få ganska starka ostar till exempel. Och ja, men i Thailand, Indien, Mexiko, sådana länder där man äter mycket stark mat, chili, så får barnen också ganska tidigt lite chili i sin mat. Och det måste de ju verkligen, för att alltså, maten är ju så stark där, så att det är någonting som jag tror är jättesvårt att vänja sig vid att äta som vuxen.
Ja, just det.
Så att de måste ju verkligen vänja sig vid det redan som små. Så det gör de. Och det tycker jag är ganska speciellt. Och sen såklart i de arktiska kulturerna, bland inuiter till exempel, så får ju barn äta sån mat som kanske vi hade tyckt var väldigt, väldigt annorlunda. Och det är ju liksom olika råa liksom kötttyper och inälvor och sånt som innehåller väldigt mycket C-vitamin. Och det finns ju inte överflöd av C-vitamin annars i Arktis. De har ju inte frukter eller så. De har ju bär liksom. Men sen är det ju liksom rått blod som är det. I en del länder i Afrika, bland annat i Kenya, Tanzania, så kan barnen få mjölk utblandat med koblod bland massajerna där. Och sen så finns det mer. Sen har jag ju sett det här förstår jag verkligen inte, alltså i mitt hemland Bolivia har jag ju sett barn få liksom lite kaffe i nappflaska.
Jaha.
Och jag förstår inte varför. Jag tänker att det
så att de ska bli extra pigga eller för...
Precis, jag vet inte varför faktiskt, men jag har sett det flera gånger.
Jaha.
Och jag har inte riktigt förstått varför de gör det. Men det gör de tydligen.
Jag tänkte att i alla fall att man skulle göra något tvärtom. För att alltså, ge något mer sövande.
Exakt. Varför skulle man ge kaffe? Jag vet inte vad det har för effekt liksom, på spädbarn. Jag antar att det är samma som, ja, som för vuxna. Men det är ingenting som jag rekommenderar. Alltså.
Nej. Men det är ändå väldigt intressant att höra om alla dessa spännande saker som faktiskt ges till små barn i andra länder.
Verkligen, därför att det är rätt intressant att sätta det i perspektiv till att liksom vi ofta har den här idén om att barn bara tycker om pommes frites och korv. Liksom. Det är det som är barnmaten när man går och äter på restaurang ibland. Liksom. Barn kan faktiskt äta all möjlig mat. Jag minns när min son var liten, han har ju alltid fått plockmat och vi tog med honom till en turkisk buffé. Och personalen där så kom och frågade sig, ja, vill han ha liksom pommes frites? Och vi bara nej, han vill ha liksom buffén. Och han var ju så glad och liksom gick och plockade av all mat där. Och vi ska inte ta för givet att barn liksom bara vill ha korv och pommes frites.
Nej, precis. Ja, men det tror jag kanske är ett vanligt misstag eller så. Det är lätt att göra den antagelsen, tror jag. Att, speciellt om man har syskon som kanske äter på ett visst sätt, så kanske man tror att det lilla syskonet också kommer att uppskatta exakt samma saker.
Precis.
Men spännande. Jag tycker att också det här ämnet med matintroduktion är väldigt intressant också, för att både genom tiden och i andra kulturer så är det råden kring det har ju förändrats väldigt mycket och ser väldigt olika ut. Jag vet att när det var kanske mitten på 1900-talet så rekommenderade man att man skulle introducera mat redan till 4 veckors bebisar och sådär. Så det har ju verkligen ändrats de rekommendationerna. Nu är det ju i Sverige i alla fall smaksensationer från 4 månader och smakprover från 6 månader. Man börjar lite lätt då med mat och ökar successivt.
Precis.
Vad ser du för olikheter där i andra kulturer jämfört med Sverige när det gäller matintroduktion?
Ja, alltså matintroduktion, det varierar ju väldigt mycket i olika länder, och i vissa kulturer så börjar man redan när barn är 3 månader gamla, och i andra kulturer så väntar man till efter 6 månader, men runt 6 månader brukar det väl vara nästan överallt. Sen så har ju barnmatsindustrin har ju ett intresse av att vi börjar introducera mat tidigare, och de har ju varit runt i världen också och intalas folk att det är viktigt att ditt barn börjar äta tidigt. Så att även om det har varit liksom kulturer där man kanske vanligtvis har väntat med mat länge, så där har saker och ting också förändrats.
Ja, det är ju intressant.
Ja, och det är ju, föräldrar vill ju sina barn det bästa, och det är klart att det är en rädsla man har om man tänker att oj, det här är verkligen viktigt, man vill hålla sitt barn levande. Ja. Så att det är inte så konstigt att föräldrar går på det liksom.
Nej, absolut. Alla vill.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vill göra det bästa för sitt barn.
Alla vill det bästa, ja. Mm. Och sen så finns det ju klart barn som är jätteintresserade av mat tidigt. Så då är det också svårt att liksom neka dem det.
Ja, absolut. I samband med matintroduktion brukar man också prata om det här med smakfönster och hela den delen. Och du har ju skrivit lite om det i din senaste bok.
Jag har skrivit lite om det i min senaste bok. Jag har inte skrivit så utförligt om det, men jag har skrivit att jag har i alla fall tittat in i all tänkbar forskning som jag har hittat om det.
Ja. Vill du berätta lite först om vad ett smakfönster är? För någon som kanske inte vet vad termen betyder.
Ja, smakfönstret är ju den här idén om att vid ungefär 4 månaders ålder så öppnas, eller så finns det ett smakfönster då barn är särskilt mottagliga för olika smaker. Och det är lätt att tro då att det här smakfönstret kan stänga sig om man inte introducerar mat innan till exempel 6 månaders ålder. Många föräldrar som tror att okej, från 4 till 6 månader är det livsviktigt att jag ger mitt barn mat, olika typer av smaker, för annars så kommer det här smakfönstret att stänga sig och sen är det kört för livet. Det finns ju, alltså barnmatsindustrin har ju spett på den här myten om smakfönstret. Och jag har läst väldigt mycket om det och inte hittat någonting som faktiskt stödjer det här. Och jag är övertygad om att smakfönstret, det öppnas ju redan när barnet ligger i magen, som vi tidigare pratade om. Det är då barnet börjar uppleva smaker och det här fortsätter hela livet. Alltså smakfönstret är ju öppet hela livet egentligen. Det är inte på något sätt kört för att du inte har introducerat mat liksom inom en viss tid.
Man kan lära sig att uppskatta en smak även som vuxen till och med.
Precis, exakt. Det gör vi ju hela tiden. Jag hatade grönsaker som barn och fortsätter liksom nu som vuxen att lära mig att tycka om grönsaker på olika sätt. Så att det är inte kört på något sätt. Jag tycker att vi ska helt glömma bort idén om något smakfönster.
Ja, men det ger lite hopp i alla fall att det inte är kört om barnet inte älskar broccoli när den är ett år. Utan det kan hända grejer sen.
Precis, man kan fortsätta. Man ska fortsätta servera. Man ska lägga fram det på tallriken 10, 20, 30 gånger. Aldrig tvinga barnet att äta. Jag skulle inte heller tvinga barnet att smaka ens en gång. Utan bara lägga det på tallriken så får barnet se det. Och så, dessutom såklart själv äta det.
Jag håller med dig om det här med att man ska fortsätta erbjuda. Jag tror också att det är det enda sättet att få barn att faktiskt uppskatta någonting till slut. Att inte pressa varken på att smaka eller röra eller någonting. Och heller kanske inte prata om det som en stor grej. Utan det får ligga där på tallriken. Måltid efter måltid, eller kanske inte varje måltid, men att man ändå så här, om det är broccoli till exempel, att den får ligga där ibland på tallriken så barnet kan se den.
Jag håller helt med. Jag tror verkligen inte på det här med att säga att ja, men du måste i alla fall smaka. Alltså det speciellt för känsliga barn kan det vara oerhört jobbigt att smaka när de inte känner sig redo för det. Och det där har jag alltid kört med min son, att jag bara låtit maten ligga där, aldrig pressat honom att äta. Och rätt vad det är, plötsligt en dag, så vill han smaka det. Så att, jag tror verkligen att det funkar, att man får smaka i sin egen takt när man själv vill.
Ja, jag tror faktiskt att det är det vinnande konceptet. Men det är ju också väldigt intressant det där med smakfönstret, för att jag tror att också det är därför många känner att de måste inom situationstecken ge smaksensationer från 4 månader. För man tänker att om jag inte ger massa grönsaker nu i brevform så kanske inte mitt barn kommer gilla grönsaker och då är det mitt fel.
Mm, precis.
Det är också en liten skön tanke att ha där, att det kanske inte finns något smakfönster. Men vill man introducera mat i 4 månader på det sättet så är det ju inte så att det är farligt. Men det är inte heller kanske ett måste om man inte vill. Om man vill vänta till 6 månader. Exempel.
Mm, precis.
Men det här med kultur, det finns ju både kultur i ett land och det finns ju kultur i andra länder och det finns ju kultur även i hemmet, tänker jag. Alltså den kulturen man skapar där. Hur kan man tänka med vissa barn? Liksom, känns det som att de föds med en stor matglädje nästan och gillar allt från början och det är enkelt så. Medan andra barn har det lite svårare på sin matresa och kanske är lite mer skeptiska kring maten eller lite mer petiga. Hur kan man tänka där med liksom matkulturen och hjälpa de här barnen som har det lite svårare?
Ja, först så tänker jag att det är oerhört viktigt med plockmat, att barn själva får lov att känna på maten och lukta på maten. Och jag brukar göra den här liknelsen med att föreställa dig att du kommer till ett land, ett nytt land där du aldrig har varit, med helt ny, helt främmande mat. Du har aldrig sett den här maten förr. Och enligt seden där så förväntas du att bara sitta där som gäst och bli matad. Och du ska inte röra maten utan du blir matad. Och du har aldrig sett den här maten förr och den känns helt ny och främmande för dig. Och hur upplever du det då att bara sitta och gapa och bli matad? Kommer du tycka att det är rätt obehagligt? Och så som vi vill uppleva mat är att vi vill lukta på den. Helt nyfrämmande mat. Vi vill lukta på, titta på, kanske känna på. Och det är jätteviktigt för barn att de får lov att uppleva maten med alla sina sinnen. Kanske innan de upplever den med munnen. Så det är jätteviktigt. Sen är det jätteviktigt att vi just skapar en positiv måltidskultur i hemmet. Att mat inte blir kopplad till prestation. Det vill säga att åh, vad duktig du var som har ätit nu. Därför att baksidan av myntet är ju att man är oduktig om man inte äter upp maten. Och det är inte en bra känsla. En annan sak är att vi inte heller ska ge mat som tröst. Eller som belöning. Vi ska inte automatiskt tänka att ja, men om du beter dig bra så får du den här maten. Och att vi då gör den här maten som vi ger som belöning till någonting positivt. Vi, ofta så tänker vi att ja, men automatiskt att liksom en viss typ av mat kopplar vi till fredagsmys, eller hur? Och vanligtvis är det sån mat som vi kanske anser vara lite onyttig, eller som vi kanske vanligtvis inte liksom vill äta varje dag. Man behöver inte riktigt tänka så. Alltså fredagsmysmat kan vara lite vad som helst. Det är själva stämningen där som är det viktiga. Till exempel så minns jag en sån sak som att jag älskar verkligen morotsjuice. Alltså jag skulle kunna dricka lite vis om dagen. Och jag minns att när jag var liten så brukade min mamma liksom gå på så här kvartssamtal, som det hette då. Om jag då hade liksom presterat bra i skol så brukade hon köpa morotsjuice till någon anledning. Och jag bara, drack det här. Och det var liksom så otroligt fin belöning, kände jag då liksom. Men om hon hade kommit hem med ett stort paket choklad, så hade jag antagligen kopplat det till, liksom, till belöning, och så hade jag liksom, varje gång jag vill må bra så hade jag ätit massa choklad, eller? Så att vi ska helst inte liksom koppla mat till belöning eller till prestation, utan vi äter för att mätta magen och för att ha det trevligt ihop tillsammans, eller hur?
Det är så lätt att hamna där, känner jag, att man säger, men vad duktig du var nu som åt upp eller åt det här. Alltså, jag själv råkar ju säga så ibland och kommer på mig själv, nej men det där kanske jag inte ska säga. Men det är så lätt, man blir så glad på något sätt som förälder ibland när man ser att de äter, kanske om de inte ätit på länge eller haft dålig aptit till exempel. Och så äter de helt plötsligt och så blir man glad och så vill man säga någonting. Så det är lätt att hamna där, man får liksom påminna sig själv.
Precis, jo absolut. Och det är inte heller liksom någon fara om man säger det då och då, men att man helst ska undvika att alltid säga vad duktig du var som åt nu, vad duktig du var liksom, utan helt enkelt bara, ja men vad det gott och vad kul, vad kul att du gillar maten som jag lagade, kan man ju säga om man vill. Men dels det, och sen så att det liksom är en positiv stund även om barnet inte äter upp maten. Och det är en annan sån sak, att det händer i familjer liksom där barn aldrig vill äta maten, att det blir dålig stämning. Och sen så blir det som en ond cykel liksom, där barnet vet att okej, nu kommer det här bli jättejobbigt, jag vill inte ens gå och sätta mig vid matbordet, jag kommer liksom, mamma kommer vara på dåligt humör, eller jag kommer få en utskällning för att jag inte äter maten, eller kommer vara sura miner, jag kommer sitta där och tugga på köttet och aldrig lyckas välja det, och så bara får de superångest. Så även om barn är väldigt kräsna så ska man försöka hålla sig lugn. Och jag vet att det här kan vara väldigt provocerande för en del föräldrar att höra, om de har barn som liksom ständigt matvägrar. Så kan det kännas jättejobbigt att höra, håll dig lugn. Men det ska väldigt mycket till för att barn liksom ska få någon extrem liksom näringsbrist. Utan vanligtvis så äter de när de är hungriga. Och försök att inte pressa maten, därför att det kommer inte att hjälpa.
Nej, ofta blir det ju kontraproduktivt istället, tyvärr.
Verkligen, verkligen. Och ja, liksom, jag minns man, jag tror vi alla minns liksom, när vi var små liksom, att när vi tvingades äta någonting som vi verkligen inte ville äta, det var inte så att vi började gilla maten, tvärtom, vi fick ju ännu mer avsmak för maten, eller hur? Så det hjälper aldrig att truga, tvinga, muta, hota, det hjälper inte när det gäller mat. Det som hjälper är att vi gör det trevligt och avslappnat. Och plötsligt så kommer barn så smått vilja smaka lite mer.
Och det är ju som du säger, ofta det är ganska ovanligt med näringsbrist. Så barn äter ju intuitivt och äter ju när de är hungriga, och oftast i alla fall. Och sen att det är helheten som räknas. Alltså de kan ju äta jättemycket ibland och sen ingenting ett tag. Eller att de äter bra på förskolan och inget hemma till exempel. Men det över tid ändå blir ett lagom intag.
Mm, precis. Och min son var ju väldigt mycket så här att han vissa dagar bara ville äta kolhydrater. Och då kunde jag bli lite så här, men gud, han måste ha lite proteiner också. Liksom, man tänker sig tallriksmodellen, mat ska innehålla allt det här. Liksom. Men han åt inte så, utan vissa dagar åt han bara kolhydrater, andra dagar så åt han bara proteiner. Då ville han bara ha liksom, olika sorts proteiner. Så att det jämnade ut sig väldigt mycket. Så sen så slutade jag vara orolig för det. Och sen så, så just det här med intuitivt ätande. Jag kommer ihåg också liksom att, att många gånger så, så vill han plötsligt inte ha någon mat som han vanligtvis hade, hade ätit innan. Liksom. Och jag kände att han hade liksom inte någon, någon lust att äta just det. Och så åt jag det till exempel. Och så kunde jag gå och bli sjuk av att äta. Och då kände jag, wow, han har verkligen sin intuition liksom, i... Ja, så här. Liksom, så att, nej, jag ska försöka lita på honom att han vet nog vad han ska äta. Det är kanske jag som inte riktigt har lika bra koll ibland. Så att jag brukade faktiskt lita på honom.
Det är en viktig poäng faktiskt, att våga lita på barnet.
Ja, precis. Att de vet, ibland vet de faktiskt vad de behöver just då.
Jag tycker det är intressant det här med just att vissa barn ibland väljer bara att äta kolhydrater en måltid och sen att man blir väldigt stressad då för att man tror att de behöver massa protein i varje måltid. Men det är ju hela tiden så räknas. Och dessutom så barn behöver inte jättemycket protein som många tror. Och det finns ju protein i andra saker än kanske de mest uppenbara proteinkällorna. Så att det behöver inte vara katastrof att de väljer det som klassiskt klassas som kolhydrater. Men det innehåller ju ofta andra saker också, inte bara kolhydrater. Så det kan också vara en lugnande tanke att ta med sig här om man har ett barn som bara äter en viss liksom, livsmedelsgrupp till exempel.
Exakt, exakt. Sen en annan sak som jag tycker har funkat för mig. Min son äter väldigt mycket grönsaker. Och det jag gjorde var att medan jag lagade mat, om han var hungrig så gav jag honom en stor skål med grönsaker, alltså, och då menar jag en riktigt stor skål med liksom en hel paprika, en hel morot, du vet, ett halvt stort salladshuvud, en hel gurka, och han åt det liksom, för att han var hungrig.
Ja, men det är smart att ge lite innan när hungern är som starkast, innan middagen där. Det är ett bra knep. Ja, men det här med egna matkulturen tycker jag är spännande och otroligt viktigt för barnens matglädje, tror jag. Jag frågade ju mina följare om lite frågor till dig.
Mm.
Och jag har liksom vävt in ganska mycket nu i samtalet av vad folk har frågat. Men jag ska ändå se så jag inte har missat någon här. Det är ju någon som skrev, åh vilken dröm du och hälsa. Det är ju härligt. Så jag ska hälsa till dig. Men, och så fick jag också frågan, hur kommer det sig att Maria älskar kall mat?
Ja,
vad har du för svar på det?
Alltså det är så himla lustigt det här med att jag älskar kall mat. När min mamma var gravid med mig så blev hon helt besatt av att äta is. Hon åt alltså otroligt mycket bara is. Hon berättade att hon hade såna totala is-cravings. Hon brukade så här gå till frysen och skrapa bort så här, du vet, så här frossat, du vet, på 70-talet i Argentina. Liksom. Så här, skrapa loss liksom, så här, isen från frysen. Liksom. Och jag har alltid bara, alltså, jag måste ha kall mat. Jag klarar inte av att dricka varma drycker, till exempel te eller sånt. Utan jag dricker iskallt och har alltid en stor påse med isbitar.
Ja, men det kanske är, apropå det vi pratade om förut, att det som mamman äter påverkar barnets preferenser.
Ja,
vad roligt.
Jag vet inte varför, men ja, jag är besatt av glass och allt kallt. Liksom. Jag vet inte varför, men soppor och sånt klarar jag inte av.
Nähä.
Min son är helt tvärtom. Han, och det är faktiskt intressant. För att jag har liksom alltid varit så här att ja, men till frukost jag har gjort smoothies och jag har gjort liksom så här kalla grejer eller en acai bowl eller liksom frysta saker till frukost, för det är det jag gillar. Och min son har ju aldrig ätit frukost tills jag, när han var ganska stor, insåg att okej, problemet är att han gillar ju inte alltså kalla grejer, han vill ju ha varm mat till frukost. Och det hade liksom aldrig slagit mig att man skulle kunna äta liksom en buljong till frukost eller soppa till frukost. Men det är det han gillar, och det var liksom han var ganska stor när jag insåg det och började liksom ge honom sånt istället.
Det ser rätt utgå från vad man själv gillar.
Precis, precis. Man ska inte göra det.
Jag vet att det är faktiskt många som har sagt att mitt barn gillar inte vanlig frukostmat, utan jag brukar ge middagsmat till frukost. Så att det är ju precis inget rätt eller fel där egentligen. Det är ju det som funkar, funkar.
Mm, verkligen.
Ja, men då förstår jag varför du gillar kall mat så mycket i alla fall.
Jag förstår det inte egentligen, men jag gör det i alla fall.
Ja, men härligt. Ja, men det är inget fel på glass, jag älskar också det. Och så någon som frågar, jag vill ha recept på glass. Men det, vad jag förstått, så kommer det en hel receptbok.
Precis, jag håller på med lite receptbok.
Ja. Mm. Och sen var det någon som frågade också, finns det andra kulturer där man inte firar födelsedagar med sötsaker?
Och, men det finns ju många kulturer där man inte firar födelsedagar alls. Men, men jag tror sötsaker brukar vara någonting som är liksom ansett som festmat i de flesta kulturer faktiskt.
Ja, det känns så.
Men det finns ju säkert platser där man inte äter.
Ja, men annars tror jag vi har täckt väldigt mycket av frågorna. Det har varit otroligt intressant att lyssna på dig, och jag liksom behöver smälta allt. Väldigt, väldigt intressanta ämnen, och de här grejerna du nämnde i början om förvånande mat som finns i andra länder till barn. Vad man ger barn, det är ju väldigt spännande. Mjölk och blod.
Vi pratar
inte
så mycket om det egentligen, men det är mycket olika slags gröter och moser och så. Beroende på vad som finns i landet. I mitt hemland så får de till exempel quinoa-gröt. Ja, men i andra länder är det liksom någon slags majs, mosat majs, liksom, eller potatis, rotfrukter och så vidare. Sånt är ju väldigt vanligt överallt. Ris. Men sen är det ju också sånt som liksom sjögräs och sådana saker som vi kanske inte vanligtvis ger barn här.
Nej, men precis. Jag tycker att det är väldigt intressant att det kan vara så olika, och att det faktiskt finns väldigt mycket inspiration från andra länder.
Mm, verkligen.
Ja, men man kan helt enkelt gå in på ditt konto om man vill bekanta sig mer med dig och dina tankar och de ämnena som du skriver om.
Det kan man göra, ja.
Härligt. Men stort tack, Maria, för att du ville vara med i podden.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var jättekul.
Ja, härligt. Och ni får ha det så bra där hemma, ni som lyssnar. Hej då!
Hej!
Feeling the midday drag? Break free from the allergy blues with Aspire Allergy and Sinus. Our dedicated team understands that every moment matters, and allergies shouldn't steal your focus. Picture a day without the constant sneezing and congestion. At Aspire Allergy, we specialize in personalized allergy testing and advanced treatments, ensuring you stay on top of your game. Take charge of your productivity. Visit AspireAllergy.com to schedule an appointment today. Aspire Allergy, where your midday revival begins.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.